Texten är ju lite om hur svårt kan det vara att hitta rätt personal. Det här kan ju självklart appliceras även på de här kanalerna då, på andra budskap. Det behöver ju inte vara personalbudskap. Man kan ju stoppa in det man har, men då kan man hitta andra målgrupper och så vidare. Men vi har fokuserat på att det är personal idag. Och så ställde jag frågan, var det bättre förr? Man är ju ofta lite sentimental och tänker, åh, det var så enkelt förr, det var bara få kanaler och vi var mer sociala och vi pratade med varandra och så. Men vi hittade en bild och den såg inte alls speciellt social ut. Här sitter de och läser på ett tåg och ja, det såg ut ungefär som det gjorde för några år sedan här när vi satt och läste Metro. Nu läser vi inte Metro, nu läser vi i mobilen istället. Så att vi är inte speciellt mer sociala idag än vad vi var tidigare. Däremot har ju mediekakan förändrats över tiden. Och vi har tittat på från 2006 till 2015, nästan 10 års förändring. Och det vi kan se, det är ju framförallt att internetkakan här nere, motsvarande färg här uppe, det var 8 2006 och nu är den 26. Det är ganska stor förändring. Plus att sök, som ligger här nere som en egen del, har 4%. Och den fanns inte med där. Så att det händer ju väldigt mycket i den digitala världen. Det som går ner, det är ju den här delen. Med, och här har de delat upp lite här. Men printade medier, de tappar ju på bekostnad av det digitala.
Så frågan när du säger sök, vad kan det vara? Det är som 4%, vad tänker du på?
Sökmotorsoptimering på Google till exempel. Ja. Sen har vi tittat över hur det såg ut förra året, bara från januari till december. Och de som har klarat sig bäst, det är ju bio. Övrigt som kan vara event och mässor till exempel, eller fysiska möten. Och sen internet förstås. Det är de som klarar sig bäst. De andra har hackat sig fram över tiden då. Sen har det ju varit vissa perioder som det har gått bättre för någon kanal. Men på det stora hela ser det ut så här. Och det här är ju Sveriges mediebyråer som levererar eller får in siffror från alla mediebyråer. Och då vill det ju säga att vi levererar ju in det vi har kunder som har bokat. Och det är brutto. Investeringarna. Vi ger dem ju aldrig netto, för vi vill ju inte avslöja några som helst rabatter till några andra, utan det är bruttoinvesteringarna man mäter mot varandra. Och sen finns det ju ett mörkertal, alla som går direkt till kanalerna, de får vi ju inte reda på hur deras investeringar är. Så det här är via Sveriges mediebyråer. Så här har det sett ut, alla de här medieinvesteringarna ackumulerat över åren då.
Medieinvestering, alltså är det hur mycket pengar vi lägger på respektive kanal?
Ja.
Så det är inte säkert, om vi lägger mer pengar på bio så är det inte säkert att vi har nått fler
antal människor. Nej, det är inte det vi mäter. Det är era pengar, vad ni betalar för att få synas i olika kanaler. Ja. Vi kommer inte riktigt upp i 2014s investering på 13 miljarder blir det, utan vi kommer upp i 12 drygt, 12,5. Så vi hade lite tapp där.
Jag kan trycka nu.
Ja, vill du göra det? Springa fram och tillbaka. Åt
andra hållet. Ja, jag tyckte den var så bra. Ja.
Kan ni gissa hur mycket tid man lägger om dagen på internet?
3 timmar.
12 timmar. Någon annan bud? Hur mycket medietid man lägger om dagen i genomsnitt? Alltså.
Det är 3 timmar här, men du tror det var internet först bara? Det gäller media överhuvudtaget?
Ja, det är media överhuvudtaget. Ja. Total bruttotid.
5.
8 säger
jag. Ja, ska jag avslöja det? Ja. Det är ungefär 6,5 timmar. Det är ganska mycket. Det är det. Och sen 98 har det ökat med 2 timmar och det är ganska mycket också. Så man spenderar mer på media nu. Och man är ju ganska mycket multitasking, att man gör flera grejer samtidigt. Så att det behöver ju inte betyda att man egentligen gör det över längre tid, men att man just förbrukar mer samtidigt. De här medierna då, lite fördelat, hur det kan se ut över dagen. Vanlig tv är ju ganska många som spenderar faktiskt fortfarande. Vanlig radio också, men det är ju det att man kan ju sitta med det samtidigt som man gör något annat. Så man multitaskar ju. Sociala medier är det ju många som är inne på. Det ökar ju här borta överhuvudtaget. All internetanvändning. Nu står jag helt fel. Vet ni varför? För vi håller nämligen på att podcasta det här. Vi spelar in det. Och jag ska egentligen stå här borta. Annars så blir det ingen bra sändning kommer jag på. Vi kommer att lägga ut det på vår hemsida. För den som har missat något så kan ni gå in och lyssna igen. Så ser det ut med sociala medier och användningen av olika kanaler. Sen har faktiskt Sveriges internetstatistik gjort en liten sammanställning på vad vi använder den i övrigt. Och på en vecka vad vi använder internet till i genomsnitt, människorna. De arbetssökande, arbetslösa alltså, använder internet 21 timmar i veckan. Studerande 36 timmar i veckan. Och arbetande då, nu är det ju inte alla som har tillgång och sitter vid en dator eller har sådana uppgifter, så att det är ett genomsnitt. Men de använder internet 23 timmar i veckan. Så det är ju ganska viktigt att tänka på också sen när man då ska vända sig olika målgrupper, att hur mycket spenderar de där. Och sen kommer vi även se här under vilka tider på dygnet når vi dem också. Det är också någonting som är viktigt att ta hänsyn till. Inte bara att de finns där, utan när är de där. Det som är nytt sen de senare åren här då, det är ju mobilen som vi använder ganska frekvent. Och mer, det har ju gått om desktopen nu. I övrigt har det varit ganska så likt över decennier hur man använder sitt mediedygn. Det skiljer sig inte så där jättemycket. Det här är ju också någonting som man har tittat på och som vi tittar på. Vad gör man på internet? Är man bara inne på Facebook eller vad gör man? Och då har vi sett här på internetstatistik också som vi har varit och tittat på. Att man är inne ungefär 4 av 5 är inne och uppdaterar dagligen. Eller någon gång i veckan är det där. Och dagligen är den blå. Så det är ju ganska många som är flera gånger i veckan i alla fall. Så det här med repetition är ju inte fel heller. För har man inte nått dem första gången så kanske man når dem andra gången. Sen har vi det här med beteende på annonsmarknaden. Och det är någonting som vi också måste lära känna. Hur är vår mottagargrupp? Vad är det som intresserar dem? Vi måste lära känna dem, förstå deras utmaningar, vad är det de går igång på. Både vad vi ska erbjuda dem för arbete och vad de är attraherade av så att de söker det verkligen. Och sen också att vi finns där de tittar så att de kan söka det. För alla är ju där, men i olika utsträckning, så det gäller ju just att hitta dem. Vi har en liten bild sen, vi ska visa hur vi har gjort det. Visuellt det här beteendet. Sen har vi ju klickfrekvensen som vi också har som en parameter och jämför med om det har gått bra eller dåligt när vi ser på en kampanj. Och den kan ju vara väldigt varierande beroende på när på dygnet det är. Vilken typ av kampanj det är. Man kan inte jämföra alla kampanjer rakt över heller. Och vilka, om man går i rätt kanal självklart. Och sen så utvecklas ju mediekanalerna och även personerna bakom dem utvecklas. Och det är ju också någonting som vi måste hålla koll på så att det går parallellt. Sen är det någonting som man läser ganska ofta om och det är ju annonsblockerarna. Och där vet vi ju att i vissa kanaler så kan man ju lägga upp såna här adblocks. Och det är ju i synnerhet de yngre killarna, dataintresserade killarna, som lägger in de här, som inte vill bli störda av annonser. Dock vet vi att på till exempel Facebook och appar, där kommer inte adblockers åt. Så att där kan man faktiskt annonsera utan att bli blockerad. Nu kommer vi in på Alexander som ska berätta lite mer om digitala medier här.
Just det. Ska vi byta plats nu?
Det gör vi, så att du blir inspirerad.
Hej allihopa, för er som inte hälsar på innan. Mitt namn är Alexander Wroblewski och jobbar med digital marknadsföring här på Nova Kommunikation. Och jag ska nu gå igenom lite grann sociala medier och digitala möjligheter där ute när det kommer till rekrytering i synnerhet, som vi ska prata om idag. Jag kommer framförallt nämna de här olika plattformarna som är inringade här. Här har vi en liten överblicksbild över hur de olika sociala medierna konsumeras i respektive åldersgrupp. Och för alla er som har yngre barn eller tonårsbarn eller kanske själva känner er väldigt ungdomliga, så känner ni kanske till då att Snapchat är liksom det nya Facebook. Facebook slog igenom nu från 7-8 år sedan och började också bland de yngre åldersgrupperna. Och motsvarigheten idag heter Snapchat. Men vi ser också att det mest utbredda egentligen, om man tittar över alla åldersgrupper, är utan tvekan fortfarande Facebook. Sen så har vi lite andra saker däremellan. Vi har LinkedIn bland annat, som är i synnerhet intressant när det kommer till rekrytering. Har vi också en bra fördelning, speciellt i de här som är i den arbetsföra åldern. Har vi en bra utbredning på bland annat LinkedIn.
Och sen så självklart, beroende på vilken tjänst det är som man vill ha ut, så tittar vi ju på vad den kategorin konsumerar.
Precis. Google nämns här. Vi tar upp det som en stor grej, för att som ni märker på er själva och er omgivning, så använder vi ju, när vi är ute och konsumerar internet på olika sätt, så är det ju framförallt mobiltelefonen vi gör det i allt större utsträckning. Och om man tittar lite grann på hur har olika rekryteringssystem och HR-branschen, bemanningsrekryteringsföretag, hur har de liksom växlat om till att ta hand om sina potentiella kandidater via mobilen. Och då tittar man på det, så kan det se lite olika ut hur pass väl man har anpassat sig. Men rent generellt så är det faktiskt ganska dåligt. Det är svårt att säga att du hittar ett jobb du är intresserad av när du sitter på bussen. Då kan det vara ganska mäckigt att ansöka om jobbet i slutändan. LinkedIn har anpassade appar för dig, men om du har en platsannons som du ska ansöka via webbsida, så är det många gånger det är väldigt svårt att göra det via mobiltelefonen. Och detta är någonting som inte minst då Google, som är en digital jätte, försöker att på olika sätt styra om så att vi ska tänka mer mobilvänligt. Och bland annat så gör de så att de tittar på olika webbplatser, och är webbplatserna mobilanpassade och mobilvänliga, så kan det vara en rankingfaktor för att en sida ska hamna högre upp i Googles sökresultat. Så att man ser på olika sätt att de digitala jättarna, de försöker forma det så att vi ska tänka i, liksom, väldigt mobilt och många olika aspekter. Ja, den största sociala medieplattformen, det är ju utan tvekan Facebook, inte bara i Sverige utan i hela världen. Eftersom man säger nu att det är 1,6 miljarder användare, och de uppmätte nu under sista kvartalet, som var kvartal 4, så hade de under en vecka hade de lite drygt 1 miljard aktiva användare under en och samma vecka. Så det är verkligen världens största. Och varför är Facebook intressant när det kommer till rekrytering och bemanning och så vidare? Jo, det är för att Facebook vet väldigt mycket om oss. De vet allt från vår ålder och kön, var vi bor, så har de en väldigt bra koll på våra intressen. Och många gånger så vet de vilken arbetsgivare vi har, eller till och med vilken titel vi har. Och ska man då exempelvis, jag hörde att, var det räddningstjänsten? Ni pratade lite att brandingenjörer var svåra att finna. Det finns till och med en och annan som har angivit på Facebook att de har som titel brandingenjör. Och söker man då sådana, så kan man bland annat använda Facebook för att liksom väldigt superriktad annonsering med just den kompetensen man söker. Och i och med att man riktar det så mycket, så blir det inte heller så mycket spill. Så det blir i slutändan väldigt kostnadseffektivt. Återigen, här har vi lite statistik på hur användandet av Facebook i det här fallet ser ut mellan de olika åldersgrupperna. Och det är ganska imponerande egentligen, tittar man på hur många som dagligen använder det, så är det alltså allt från väldigt unga människor ända ner till bra bit efter pensionärsåldern som dagligen använder Facebook. Så det bekräftar ju verkligen att det är en enorm plattform. En liten häftig sak man kan göra med Facebook, det här är egentligen ett litet tips. Många av er som hanterar olika ansökningar, ni får ju säkert in jättemånga och har kanske genom åren fått in väldigt många ansökningar. En sak man skulle kunna göra det är att man sparar e-postadresser till personer som har sökt de olika positionerna. Och så får man någon form av register och vilken typ av tjänster de har sökt. Och kanske till och med om man vill vara riktigt invecklad vad det är för kompetens de har och så vidare. För då kan man nämligen återanvända det här i annonseringssyfte längre fram. Och då menar jag inte att man ska spara e-postadresserna för att skicka ut e-mail till dem och hojta till och säga ja hej, nu har vi den här IT-tjänsten ledig eller ingenjörsjobbet ledigt. Utan vad man gör istället är att man har kategoriserat det väl, så importerar man e-postadresserna in i Facebooks gränssnitt. Och sen identifierar Facebook av alla de här e-postadresserna vi har hur många av dem är faktiska profiler på Facebook. Och säg då att du har ett register över personer med teknisk kompetens som du har hanterat genom åren men som inte av olika anledningar kanske inte fått den aktuella tjänsten. Då skjutsar du ut annonsering till, säg, 800 personer, riktad annonsering som har teknisk kompetens. Och då kan du göra en rekryteringskampanj som i själva verket kanske skulle vara ganska stor och ganska svår tjänst att tillsätta. Kanske du kan tillsätta genom att du då har sparat de här 800 e-postadresserna och så skickar du ut väldigt nischad smal annonsering mot just de här personerna. Så det är bara ett litet tips om varför det kan vara värt att på olika sätt spara e-postadresser och kategorisera dem efter vad det är för kompetens och sånt där. Sen har vi LinkedIn. Vad kan man säga om LinkedIn? I Sverige cirka 2,5 miljoner användare, precis som ni ser här. En annan sak som är intressant med LinkedIn det är att förhållandet mellan hur ofta man använder LinkedIn i mobilen och i desktopläge, det är ungefär 50-50, det vill säga ganska jämnt. Tittar vi på Facebook så är det drygt 90% av aktiviteten som sker i mobilen och knappt 10% i desktop. Och då kan man fråga sig hur kan det vara så med just LinkedIn att de fortfarande ligger på en liksom 50-50-nivå där mellan mobil och desktop. Jo, jag tror det handlar mycket om att framförallt så vet vi att användandet av LinkedIn är som störst under kontorstid. Många ser det som allt från ett sätt att nätverka även till att göra research och leta efter nya karriärsmöjligheter. Och faktum är att det är lättast att göra det på en dator. Ska du bifoga CV och så vidare så är det liksom i dator det är fortfarande lättast. Och där kommer vi in lite grann på det där med att hela HR-branschen när det kommer till rekryteringsprocesser och ansökningsprocesser, att de inte riktigt är mobilanpassade. Mycket av det här är ju som sagt fortfarande lättast att göra i desktopläge. Just det, kan vara mycket intressant att nämna också att helt unika inriktningsmetoder för att bygga målgrupper. LinkedIn, precis som Facebook vet mycket om våra intressen och så vidare och delvis vad vi jobbar med, så har ju LinkedIn stenkoll på allt från vad vi har för utbildningsbakgrund till vilken typ av projekt vi har varit involverade i, till vilka branscher vi har kompetens inom, till titel och allting. Så LinkedIn är liksom verkligen den främsta plattformen när det handlar om att köra väldigt nischad annonsering exempelvis för att hitta rätt kompetens. Här ser vi lite omkring användningen av LinkedIn. Och det som man ser här att det inte är lika hög daglig användning som det var på Facebook. Men det man kan säga är att man märker att LinkedIn, i och med att det går över allt mer och mer till mobilt användande och LinkedIns app blir bättre och bättre, så ser vi att även där ökar det dagliga användandet. Man märker det när man utannonserar mycket, man märker att ibland så klickas det väldigt mycket under vissa perioder och man ser att allt fler och fler klicken är från mobila enheter också. Men samtidigt så är inte LinkedIn den här sociala plattformen på det sättet att du går in och frågar någon hej, hur mår du och sådär, utan det är mer för att hålla sig lite uppdaterad. Så man är inte inloggad på exakt samma sätt som man är på Facebook. Sen har vi Instagram. Hur många här inne har Instagram? Oj, det var många. Vad kul, ja. Jo, faktum är att det är ju allt fler. Vi är snart uppe i 2,5 miljoner svenskar som har tillgång till Instagram. Och hur kan Instagram vara intressant ur ett perspektiv när det gäller att rekrytera och hitta kompetent personal? Jo, vad vi har sett, och i synnerhet i åldersgrupperna 16 upp till 35, men även över där, så ser vi att användandet av Facebook, det vill säga hur frekvent man använder Facebook, det sjunker. Och istället så nöjer man sig med att kolla sina uppdateringar på Instagram. Och sedan ett par månader tillbaka så är det också möjligt att annonsera på Instagram. Och vilka äger Instagram? Jo, det gör Facebook. Så Facebook har exakt koll på alla dina egenskaper, dina intressen och kanske till och med vad du jobbar med. Och som annonsör så kan du använda detta för att bygga exakt samma målgruppslistor som du gör på Facebook, kan du också göra via Instagram. Så att jag vet inte, ni har säkert börjat märka att det börjar ploppa upp lite annonser på Instagram sista tiden. Det kommer komma ännu mer, och det ska bli intressant att se när också rekryteringsannonserna börjar komma i ännu större utsträckning. Och här ser vi en liten överblicksbild på hur Instagram används. Och återigen här, det är ju bland de lite yngre målgrupperna. Men även här så ser vi även efter till pensionsålder som vissa använder det dagligen. Sen har vi YouTube. YouTube, där handlar det ju om video. Och vad är det som är så intressant med YouTube när det kommer till rekrytering och att hitta den kompetensen man söker? Jo, för det första så, precis som vi har skrivit här, YouTube kan man förmedla känslor, man kan lite mer konkret berätta lite grann om exempelvis en arbetsplats och varför man ska jobba här, och ja, lite bredare perspektiv än vad man kan göra med en bild och lite text. Men sen är det faktiskt som så här att via YouTube så kan man också styra det mot utvalda målgrupper. Säg att man söker IT-kompetens, då kan man via YouTube styra att annonserna bara ska visas för personer som har ett intresse inom, och så kan man till och med sortera ner på vilken typ av IT-områden det ska vara. Är det exempelvis en nätverkstekniker man söker, då finns det olika intresseområden man kan styra in sig på YouTube, och då är det bara personer som liksom har det här intresset definierat av Google, som då äger YouTube. Och Google har ju stenkoll på vad vi har för intressen med tanke på att de följer vår surfhistorik i stor utsträckning. Så det här kan också vara ett väldigt sätt, smalt och bra sätt att synas mot en rätt målgrupp. Dessutom så har YouTube ett väldigt intressant annonsformat. Ni vet det här att man kan klicka bort annonsen efter 5 sekunder om man inte vill se den. Och faktum är att om du annonserar så betalar du inte på YouTube förrän någon har tittat på minst 30 sekunder av filmklippet. Eller 20 sekunder om det bara är 20 sekunder långt. Men efter 30 sekunder ofta så är det som man blir debiterad. Det vill säga att också väldigt kostnadseffektivt. Först kan du bestämma vad det är för typ av personer som ska se din kanske då rekryteringsvideo. Och sen om det ändå inte träffar rätt och de är inte intresserade av det du har att säga, då behöver du inte betala någonting för annonsvisningen.
Man kan även se hur många procent som har sett 25 eller 50 eller 75 procent av filmen. Så att man har ju ändå ganska bra koll på hur många de är som har ändå varit inne där. Vilken utsträckning.
Absolut, visst är det så. En nyhet, Brandlift, är en ny YouTube-produkt. Jag bara nämner det för att riktigt stora annonsörer som använder YouTube, eller om man kör en enorm stor rekryteringskampanj, så kommer det snart vara möjligt att faktiskt få feedback från användarna på vad de tyckte om reklamvideon. När man är inloggad på YouTube via en mobil enhet, och det är Android-enhet, då är du alltid knuten till en Google-profil. Men även när du är ute och surfar så är du allt som oftast inloggad på ett Google-konto. Så att när man då spelar upp videosnuttar på YouTube så har Google koll på vem du är och vad det är för typ av filmsekvenser du har sett. Och då har de nu en nyhet att få lite större annonsörer, så kan man alltså sen, kommer det skickas ut ett e-mail till dig som har sett de här olika filmsekvenserna, inte direkt efter, men typ en vecka efteråt eller någonting sånt där, jag väl sagt. Och så kan man då lämna lite omdömen frivilligt på vad man har tyckt om olika videoklipp. Och det kan ju vara jätteintressant som ett varumärke att få reda på, okej, vad var det folk gillade med det här videoklippet vi visade och vad var det de ogillade och så vidare. Och egentligen så blir vad som händer med detta är att det blir på något sätt optimerad reklam. Och det är ju jättesvårt för ytterligare ett sätt för YouTube att egentligen konkurrera med de kommersiella tv-kanalerna. Att man kan köpa reklam men man kan samtidigt också optimera den. Och få reda på vad är det för typ av video våra målgrupper gillar. Twitter. Är det någon här inne som twittrar? En bara. Ja, så där. Ja, men det är inte så konstigt. Twitter är inte alls lika utbrett som Facebook och LinkedIn. Däremot så vad vi vet om Twitter det är att den gruppen, de är väl cirka 200-250 000 svenskar som är väldigt intensiva på Twitter. Jag tror det finns 800 000 Twitter-konton i Sverige, men det är ungefär bara 200-250 000 personer som är väldigt aktiva. Men faktum är att många av dem som är väldigt aktiva på Twitter, det är just journalister och politiker och olika opinionsbildare. Så därför är det ofta en story kanske börjar på Twitter och sedan kommer ut i tidningarna. Och det delas väldigt flitigt på Twitter och så vidare. Så det kan vara en bra kanal att synas ute i när det gäller vissa typer av tjänster. Och när man ska annonsera på Twitter så är det ganska intressant för då kan man styra det efter ja, liknande sätt som man kan göra på Facebook. Man kan gå så allt efter ålder och intresse och kön och lite demografiska egenskaper. Men man kan också exempelvis sponsra tweets som visar upp annonser som riktar sig till personer som följer någon viss användare på Twitter. Om det är en viss väldigt liksom speciell målgrupp man vill nå. Ja, sen har vi då Snapchat. Det är framförallt i de yngre målgrupperna. Och varför är det intressant att ens nämna Snapchat? Jo, för att helt ärligt så man vet inte riktigt med Snapchat kanske. Alltså det kan hända vad som helst där. I dagsläget är det en plattform som absolut då används väldigt frekvent som ni ser i de yngre åldersgrupperna. Men vad händer ifall Snapchat gör lite enkla förändringar och blir mer tilltalande för lite äldre åldersgrupper samtidigt som de här åldersgrupperna hela tiden blir äldre och äldre? Jo, då kanske Snapchat helt plötsligt är det nya Facebook. Och därför är det viktigt också att bevaka lite grann vad man kan göra med Snapchat. Och för tillfället så kan man inte annonsera riktigt så som man skulle vilja på Snapchat. I USA finns det olika annonseringslösningar. En lösning kostar typ $750,000. Och så syns man överallt på Snapchat under en dag. Och då är det bara liksom jättestora varumärken som gör brandingkampanjer. Ska man rekrytera en rörmokare så kör man liksom inte en sån kampanj. Det intressanta med Snapchat är att en av grundarna och dess vd, han är bara 24-25 år gammal. Och det var för övrigt han som tackade nej på ett bud från Facebook på $3 miljarder och sa no thank you, I'm not interested. Han har egentligen inte ens fattat riktigt hur vad det är de ska tjäna pengar på. För han sitter med sitt team och liksom verkligen tänker till, okej, hur ska man kunna annonsera hos oss? Och så går de ut gång på gång i olika pressreleaser och säger, nu är vi nära till en global omfattande lösning för annonsörer. Och det ska inte vara på samma sätt som det har varit är på Facebook och på de andra ställena, utan det ska vara ett helt unikt sätt. Så vi får se, som sagt, man ska hålla koll på de här unika nya sakerna, de kan snabbt förändra världen.
Sen har vi något som inte är så mycket digitalt, men lite semi-digitalt nu för tiden. Då är den här också. Vi har ju print, och print har ju tidigare varit väldigt starkt. Det är fortfarande starkt i de äldre målgrupperna. De yngre får man nu komplettera med morgontidningarnas sajter istället, om man ska nå dem på samma arena. Här nere har vi visat på hur många som läser både och eller bara. Och den som läser bara enbart papper, den minskar från månad till månad. Så att det går neråt. Däremot de som läser både och, den ökar för tillfället. Och bara webben har legat ganska stabilt ett tag. Så att det går sakta över till att bli bara digitalt. Ju äldre antagligen målgruppen blir, så blir det färre äldre och så byggs det på så. Varför är det bra med print då? Jo, det är varumärkesbyggande. genom tiderna har det varit ett bra förtroende för tidningarna. Man har fått sin information, man tror på tidningarna. Så det som står i tidningarna, det är bra. Så att det är en bra kanal på det sättet. Man når ju även då personer som inte aktivt söker ett jobb. För man bläddrar ju i tidningen och bläddrar man ju ofta i hela tidningen och kommer även förbi platsannonser. Man når även påverkare som läser på samma sätt som de andra då och kan tipsa. Så att det är en bra kanal, det är det allt.
När du säger så att de äldre läsarna, vad är äldre läsarna?
Ja, ungefär vid 50-55. Någonstans.
Om man söker yngre medarbetare så är inte printannonsen något
att nej, satsa då ska på. Man satsa på tidningarnas webbsajter istället. Eller en kombination av. Beror på hur seniora ni vill ha dem. Men det går ungefär där vid 50-55. Och då har vi tänkt, varför Nova rekrytering då? Varför vill vi slå oss för bröstet? Jo, vi har hjälpt våra kunder genom många, många år. Vi har både stora och små kunder. Vi kan det här faktiskt. Vi har personal som är otroligt duktig på rekrytering. Jag har varit själv i branschen i 15 år och arbetat med just rekrytering. Och marknadsföring överhuvudtaget. Employer branding eller konsumentmarknadsföring. Så vi kan det här. Vi har stor kunskap naturligtvis då om de här olika medierna och det är inte bara sociala medier eller print som vi nu har tagit upp utan vi har ju egentligen alla medier. För vi kommer visa här sen en graf hur vi arbetar över områden. Sen är det ju också så här då att vi har olika affärsområden och i mitt affärsområde som är HR. Där erbjuder vi då även HR-seminarier, sådana här frukostar till exempel. Vi kan komma ut i nyhetsbrevet med information som kan vara bra och tips till er. Så vi har dedikerat liksom informationen här nu så att vi mer kan renodla det. Sen så har vi medarbetare som har spetskompetenser på lite andra grejer. De är strateger till exempel eller håller på med mässor och event. Några är väldigt engagerade i Almedalsveckan till exempel. Några är otroligt duktiga i PR. Så vi har en väldigt bredd där. Oj, den kom upp där. Och det här är ju den här bilden då jag vill visa på att vi samspelar med alla våra affärsområden. Och med personalen också. För vi jobbar över gränserna med att kunna ta fram material. Om det är en kampanj och ni inte har en reklambyrå så kan vi hjälpa er att producera. Då har vi en enhet som producerar till exempel. Eller vi kan hjälpa er att både komma ut på en mässa eller i annonsväg i sociala medier till exempel. Eller kombinerat. Behöver ni en varumärkesstrategi så kan vi hjälpa er med det också. Så att man behöver inte gå till flera olika utan vi är en integrerad byrå. För att tjäna tid åt er och kapa tidstjuvar, avlasta er personal. När vi tänker rekryteringsprocessen då. Innan var jag inne lite på Alexander också på det här med att den nya tekniken med digitala medier, Google, Facebook, de samlar information om oss. Och det är det vi vill illustrera här med den här mannen, eller hen, jag vet inte vad det heter, som samlar in. Ger ifrån sig massa avtryck ute i eten, just på de sociala medierna. Vad den gillar, vilka intressen, vad den jobbar och så vidare. Och av den här informationen då, så paketerar vi det via en kampanj för er. Och så skjuter vi ut det. Vi sätter ihop ett budskap, så skjuter vi ut det i olika kanaler. Vi når jättemånga, men sen så ser vi till att optimera det hela tiden. Så att vi når en väldigt... Kanske väldigt få egentligen från det vi hade från början, men väldigt relevant målgrupp för att få det då kostnadseffektivt i slutändan. Och det är ju det som är det viktiga, att det blir ja, till så låg kostnad egentligen, men med så bra kvalitet och så relevant som möjligt.
Ja, precis.
Byta plats.
Ja, kan jag. Ja, bara lite snabbt där. Jag stod och pratade lite grann om olika digitala kanaler innan. Om man ska bryta ner och titta, okej, vad är det för fördelar med det när det kommer till i synnerhet då, i rekryteringssammanhang? Jo, för det första, det går väldigt snabbt att komma igång. Och som många vet, när det ska rekryteras så brådskar det ibland. Och att nu digitalt går väldigt snabbt, det är ingenting, det är inga stora saker som måste produceras och planeras in för tryck och så vidare. Utan man kan vara igång inom loppet av några timmar i vissa fall. Det går att målgruppsanpassa. Och med målgruppsanpassa så menar jag just de här egenskaperna som man kan hämta från Facebook, LinkedIn, Twitter. Att man inte visar det för vem som helst, utan man styr det beroende på vad det är för typ av kompetens man behöver. Samtidigt som du kan, alltså målgruppsanpassade, så kan du ändå räkna med att du får en stor räckvidd. Och det beror på att användningen av sociala medier, och i synnerhet Facebook och LinkedIn, det är så pass utbrett. Så det är liksom, det blir ändå väldigt många personer man når ut till, fast att man har byggt sin målgrupp relativt snävt. En av de mest intressanta sakerna, det är just det här att det går att optimera en sån här kampanj. Vi kan ju sätta upp olika annonser och testa mot olika målgrupper. Och så kan vi titta på statistiken i realtid och se vilka annonser som underpresterar. De pausar man till fördel för de som presterar bättre. Vi kan se vilka olika målgrupper där vi får bra trafik till en hög klickfrekvens, det vill säga med bra relevans. Och då kan man skjuta till extra resurser i de kanalerna. Och på så sätt så blir bara själva rekryteringsprocessen effektivare och effektivare hela tiden. Och det gör att det blir kostnadseffektivt. Sen så uppstår det lite andra positiva saker. Det är att syns du på Facebook, syns du på LinkedIn, så kan du få nya följare till er Facebook-sida eller till er LinkedIn-sida. Och det är ingenting som kostar extra då, utan det är bara någonting som är en bra bieffekt av att man faktiskt syns ute i de här flödena.
Och även kommentarer och delningar.
Absolut.
Det är ju en positiv effekt.
Precis.
Att man faktiskt på det sättet sprider sig.
Ja. Absolut, man ska inte underskatta det faktum att folk gärna tipsar varandra om lediga tjänster och sånt där ute på nätet. Det har ni säkert stött på i olika sammanhang. Ja, börjar du berätta lite om våra medieplanerare och annat?
Ja, vi har ju väldigt bra och duktiga medieplanerare bland annat, som jag varit inne på innan. Oj, fel plats. och de vill vi gärna slå ett slag för de är otroligt duktiga. Och har ni någon fråga så ställ den till oss. Vi har ett erbjudande nu till exempel för er som är här att få en speed dating. Det innebär att ni kan mejla Alexander eller Kerstin som sitter här på första stolen där, ett problem. Och sen så bokar vi upp en tid och så träffas vi 15 minuter, får ni gratis. På en quick feedback då på hur vi skulle kunna lösa ett problem. Behöver vi mer tid därefter eller vi vill gå vidare, så gör vi upp om hur vi vill göra det också. Men det kan vi erbjuda er om ni har något problem till ni vill ta upp nu. Så hör av er till oss, så bokar vi in en sån speed dating. För att jag tycker verkligen att ni ska ta tillfället i akt. För vi har ju våra duktiga kollegor här borta. Så det vi inte kan här, det kan de. Vi löser det tillsammans för er.
Ja, precis.
Vi har
paketerat lite av de här digitala lösningarna när det kommer till rekrytering. Så har vi efter lång erfarenhet paketerat det i tre olika varianter. Vi kallar en för online bas, en för online plus. Och sen så har vi ett lite större paket som vi idag kallar för advanced. Och vad det handlar om här, det är egentligen mängden trafik och hur sofistikerade metoderna är när man ska rekrytera digitalt. Men vi har tre olika paket som vi har lite information om, som jag gärna berättar mer om. Och jag ska nu berätta lite mer, eller visa lite konkret, när man då syns i de här digitala kanalerna, var kan man synas någonstans då?
Jag tänkte bara säga att de här tre bladen kommer jag mejla ut till era mejladresser sen, så får ni den informationen om dem.
Här har vi ett exempel på var man kan synas någonstans. Så det här är en screenshot från LinkedIn. Och då är det här ett ställe man kan synas på. På högerkolumnen där. Och då syns man med sin logotyp och lite text och berättar vad man söker. Och då kan man alltså skjuta ut detta bara med personer som är relevanta. I det här fallet så var det en area sales manager. Och då kan jag tänka mig att då är det olika
personer med säljprofil man vill visa det för. Och om detta var i Stockholmsområdet så kan man ju se till att bara visa annonserna i just Stockholmsområdet för att få liksom maximalt med relevans i visningarna.
Mm. Och den syns ju då inte på vanliga jobbpostingplatsen här, utan den syns ju i högerkolumnen där. Precis. Istället.
Ja. Och sen här har vi motsvarande exempel hur man syns ute på Facebook. Hur en sån annons kan se ut. Och här har vi något uppdrag för Region Halland med en strategisk kommunikatör. Så sen får ni en liten uppfattning om var, jag har exempel på var annonserna kan synas.
Får jag fråga?
Ja, visst.
Är det en vanlig annons? Man kan inte klicka på den annonsen? Ja. Alltså det kan man.
Absolut.
Kommer man direkt till...
Ja, precis. Du kan klicka på annonsen. Och ett tips det är att när det gäller allting online så är det så här att så få klick som möjligt så tappar man inte trafik på vägen. Så att från det att man ser en annons så bör man direkt länka till sidan där platsannonsen är. Och där ska det också gärna i närheten finnas en ansökknapp som man inte måste klicka sig vidare. Ju mer komplicerad processen är när det kommer till rekrytering, desto färre ansökningar kommer att komma in. Och det är samma sak med försäljning. Säljer du någonting via en e-handel, desto fler klick det är till att bli färdig med ditt köp, desto fler affärer tappar du längs med vägen.
Det ska vara enkelt.
Mm. Precis. Nu kommer vi visa, som sagt, jag stod innan och pratade mycket om de här olika sociala kanalerna, och nu kommer det ett litet case här med exempel på hur man kan bygga de här målgrupperna. Och det här är taget ett case från det, vårt mest avancerade paket där vi jobbar med mest omfattande lösningar. Det kan vara aktuellt när det handlar om verkligen svårrekryterade tjänster, eller om det är så att det är en roll men väldigt många tjänster som ska tillsättas samtidigt. Då kan det vara bra också att använda det här paketet. Och då har vi ett exempel här. Då har vi använt oss av LinkedIn å ena sidan. Och i det här fallet så är det faktiskt en Java-utvecklare som vi söker. Och då börjar vi på LinkedIn. Alltså vi bygger målgrupp 1, målgrupp 2 och målgrupp 3. Som vi skjuter ut. Bland annat den här annonsen, som jag sa innan, så skapar vi flera olika annonser och sen så pausar vi de som inte presterar bra och så lyfter vi fram de som levererar klicken. Och i målgrupp 1, där har vi gett oss på, det är hela Sverige vi söker, och vi har gett oss på personernas yrkestitel. Och det här är alla då begrepp som är relevanta för en Java-utvecklare. I målgrupp 2 fortsätter vi också i Sverige och vi fortsätter med yrkestitlarna. Men här har vi lite andra yrkestitlar. Det är mycket så här Oracle. Och eftersom Oracle är i allra högsta grad relevant för Java-utvecklare så tror vi att det kan finnas personer med de här titlarna som skulle kunna vara intresserade av den här positionen. I den tredje målgruppen, där skjuter vi väldigt brett, skulle vilja säga. Då skjuter vi mot alla i Sverige som jobbar i IT-branschen. Och då är det allt mellan himmel och jord, så det kan vara alla möjliga olika personer. Men då är det alltså startfältet. Sen så startar annonseringen. Och i takt med att man får in lite statistik så ser man kanske att målgrupp 1, vi får inte in så många klick, men vi har en väldigt, väldigt hög klickfrekvens. Och klickfrekvens är egentligen ett mått på hur ofta det klickas på en annons i förhållande till hur många gånger den har visats. Och ju högre klickfrekvensen är, desto mer relevant är målgruppen. Kanske säga att målgrupp 1, som sagt, det kommer inte mycket klick, men vi får väldigt hög klickfrekvens. Då ska man behålla det. Då låter vi det vara som det är. Sen ser vi kanske från målgrupp 2 så får vi kanske inte heller så många klick om väldigt låg klickfrekvens. Ja, då kanske vi kan dra slutsatsen att de inriktningsmetoderna här, de var inte de optimala för just den här tjänsten. Och då gör man lite ändringar i de här titlarna. Vi kanske gör lite budjusteringar för att liksom optimera på det. Och sen i målgrupp 3 så ser man att här får vi rätt så mycket trafik och vi har en hyfsad klickfrekvens. Men vi kanske ska avgränsa det lite. Var någonstans rent geografiskt är den här tjänsten placerad? Och är det då exempelvis Göteborg så kanske vi väljer att bara visa det i Göteborg med omnejd. Och då kan vi också som ett resultat av det säga att kanske klickfrekvensen ökar. Så det gäller att tweaka lite på de här olika målgrupperna under tiden. Samma tjänst, fast här är det Facebook vi använder istället. Och där har vi lite annorlunda inriktningsmetoder. Den första målgruppen, den bygger i och för sig på exakt samma som på LinkedIn, där vi gått in på titlarna. Men i målgrupp nummer 2, så tittar vi på utbildningsbakgrund. Vi har alltså angivit att vi vill visa de här annonserna för personer som har följande utbildningsbakgrund. Och allihopa här är relevanta för just den tjänsten vi försöker tillsätta. Och i den tredje målgruppen så har vi inriktat oss på att vi ska visa annonserna för personer som har ett intresse i Java. Och då är det programmeringsspråket Java och inte kaffet då, för då blir det ju helt fel. Och sen så har vi satt ett språk, eller en utbildningskrav på dem också, att det måste vara personer som har avslutat minst en typ högskoleuniversitetsexamen. Så att vi liksom får de som är intresserade av Java och har en högskole- eller universitetsexamen. Och sen så sätter man igång samma process här. Man tittar, var får vi trafiken ifrån? Hur mycket trafik får vi? Och så gör man lite ändringar under pågående kampanj för att optimera resultatet.
Det var egentligen det vi vill visa, men vi har en liten film också med lite case som jag ska plocka fram här. Så ni kan se och förstå lite hur vi har hjälpt andra kunder. Kan vi se här? Där. Oj. Den tar vi, jag skulle göra där.
Då gör ni annonserna och allting, eller?
Vi kan ta fram exempel. I och med att vi har gjort väldigt många sådana här uppdrag så vet vi också vilka termer som funkar och inte funkar. Vi vet till exempel att alldeles för långa titlar och för komplicerade titlar, även om de kan vara väldigt relevanta för själva tjänsten, så minskar det ju antalet klick. Så det gäller att hitta liksom titlar och begrepp som är gångbara, som används mycket ute på nätet. Då får man en högre klickfrekvens. Sen så skickar vi alltid över förslag på hur annonserna ska utformas som man får godkänna.
Så. Får ni en liten inblick i vad det är vi har gjort här? AstraZeneca är en stor arbetsgivare. Där vi hjälpte med deras avdelning för inhalation. Sen var det Arbetsmiljöverket. Lite kul, för man ser fortfarande den här tatueringen lever kvar.
Mm.
Manpower. Och det här var ju den IT-avdelningen då för Pensionsmyndigheten vi talat om tidigare. SLL, eller ja just det, de här ligger ju under SLL i Stockholm. Stockholms lokaltrafik, de sökte personal. Och där var det en mix då av både annonser köpta och event till spårvagn eller tunnelbanorna. Här är lite annat vad Nova kan hjälpa till med. Vi har utbildningar i olika ämnen. Här har vi även Almedalen då, som vi har pratat om innan. Hur man kan nå opinionsbildare på ett bra sätt om man har frågor som kan vara bra att driva där. Vi har tre trädgårdar i Almedalen nu som man kan hyra in sig. Så.
Ja.
Tackar vi för detta.
Ja, jag vill bara ge ett sista konkret tips så ni känner att okej, nu fick vi något verkligen konkret med oss också som man kan ha nytta av direkt. Även om jag tror ni kan ha nytta av mycket av det vi har berättat, så är ett extra tips. Jo, det är så här att vi har märkt mycket att ute på Google, många söker lediga jobb. Rent generellt, men det finns även någon som söker lediga jobb IT eller lediga jobb nätverkstekniker och så vidare. Och då är det alltså personer som antagligen själva är nätverkstekniker, om vi tar det som ett exempel, och söker efter en lediga jobb. Det är en, som jag brukar säga, en väldigt lågt hängande frukt. Om någon själv går ut och söker efter lediga tjänster inom ett visst område, så är det väldigt viktigt att man ser till att synas där, att man annonserar på Google just inom de söktermerna. Så är det så att ni har vissa tjänster eller vissa positioner som ni hela tiden har ett behov av att rekrytera, Så se till att synas ute på Google med annonser när någon söker efter just lediga jobb inom de här olika tjänsterna. För det är extremt kostnadseffektivt. Det kan handla om några tior per rekrytering i vissa fall. Och vet ni inte om man ska gå tillväga med det och sånt, så kan ni såklart bara höra av oss, så kan vi hjälpa er med det. Men det är verkligen någonting som är väldigt konkret och som har ett stort värde. Så det är ett konkret tips som...
Och det bygger ju varumärken.